The guy fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkomna till Plattan i mattan. Eller är de välkomna 1 april när den här podden kommer ut, Anna? Är det ett spratt vi spelar på 1 aprildagen?
Alltså jag har ju slutat spela spratt på 1 april. Jag tycker det är så jobbigt den dagen när man jobbar, för man måste alltid gå igenom allt extremt noga. Jag vet, i Tyskland är de ju väldigt heta på det där med att fixa aprilskämt. Så man kan ju inte lita på någonting. Och grejen är ju att många av de tidningar och nyhetssajter som jag går igenom dagligen, de plockar ju inte bort dem efteråt heller. Så de där ligger ju kvar och släpar liksom. Så att i hela april måste man ju gå tillbaka och titta på datumet. Och sen inse att allting som är 1 april, det är bara att strunta i. För det kan antagligen inte vara sant.
Ja, jag håller med om just den grejen. Alltså 1 april är ju vad 1 april är, särskilt när man är till åldern komna människor lite mer som man är nu för tiden än när det var jätteroligt när man var yngre. Men framförallt när man jobbar på det sättet som vi jobbar, att man liksom skannar av nyhetsvärlden och sociala medier nu för tiden hela tiden ut och in för liksom vinklar och grejer som man ska kunna göra någonting av på vår tidning. Och det har ju hänt att jag har sett, jag behöver inte nämna vilken konkurrent, men jag har ju sett konkurrenter som har åkt på det och vi har garvat och skrattat. Inte hjärtligt, hånfullt har vi skrattat på redaktionen när vi har sett hur konkurrenter gått på sådana niter och minor som vi själva har uppmärksammat. Självklart har säkert Sportbladet och en själv gått på någon sån miss någon gång. Men det händer ju liksom titt som tätt att så här, även i Formel 1-flödet, att när man scrollar igenom sin Instagram eller vad det nu man har, att så här, det kommer upp någon nyhet och så ser man så här, ja men den var 28 dagar gammal för att algoritmen är på ett visst sätt som säger att nej men nu ska du få ett inlägg från 7 januari av någon random anledning för att det stämmer in bra på din profil. Men hörni, det här är inget aprilskämt. Tror det eller ej. Vi kommer till er varje onsdag.
När man har medvetet valt att lyssna på Plattan i mattan, jag hatar algoritmer. Någon annan som ska bestämma för mig, liksom, jag gillar inte det alls. Verkligen frustrerad över just den saken.
Har du gjort något åt det då? Är du en sån som varje gång du går in på en sida så tar du, istället för att acceptera, så klickar du på visa syften när det kommer till cookies. Scrollar igenom hela alltihopa och väljer avvisa alla.
Det är inte sällan som jag avvisar alla. Jag är ungefär, det är som en telefonförsäljare som ringer. Jag är nog aldrig så otrevlig som när jag ringer telefonförsäljare.
Förutom när du då avvisar cookies.
Ja, fast det är ju inte en människa.
Vi ska inte komma till den diskussionen vad som är människa och vad som inte är det. Men vi kan ju i alla fall göra en halvful övergång från vad som är datadrivet och styrt och inte när det kommer till den här japanska Grand Prix-helgen som har varit till stor del bespottad av förare och av fans och framförallt efter kvalet där många är jätte besvikna. Så vi börjar i kvalet.
My honest, you cannot stand this to qualify.
Yeah, copy that.
It's a fucking joke. I go first straight corners. I got total earlier. For sake, I lose everything in the straight.
Han säger alltså, I can't understand quali, it's a fucking joke, I go faster in corners, throttle earlier for fuck's sake, I'm losing everything in the straight. Han summerade väl på ett sätt i frustration rätt bra där, den gode Monegasken.
Ja, jag tror att det är väldigt många som känner precis som Charles Leclerc. Alltså, grejen är ju den att i fjol, går vi tillbaka ett år så hade vi helt fantastiska kval. Det skilde ju liksom ingenting i tid i stort sett. Du blinkar på fel ställe och istället för Q3 så åkte du ut i Q1. Så liten var skillnaden, det var historiskt jämnt. Men däremot hade vi sömngångar-race väldigt ofta. Alltså vi visste att en pole position gav en seger. Och då pratar vi inte om en seger som kunde hämtas av någon annan anledning än att man startade just först. Alltså det var väldigt mycket... Det var ganska förutsägbart i söndagarna. Då älskade ju vi lördagarna. Men nu har man ju verkligen vänt upp och ner på den där pannkakan och det är precis tvärsom. Så där vi tycker det är tråkigt med kvalen för att vi inte ser någon... Men vi får ju inte se en maxprestation helt enkelt och vi får inte se det jämna. Så får vi däremot betydligt bättre race. Så nästan känns det som att man kan ju inte få maxa både och, vilket ju är det man vill.
Ja, och efterspelet nu när hela racehelgen är klar och så vidare, så är det ju mycket snack om vad FIA ska göra åt det här nu när de har ett långt uppehåll. För att det är uppenbart att det här reglementet är gjort för fansen. Det är många förare som också liksom suckat över. Men helskotta, vad bra det är för oss fans, om man får kalla oss fans, utöver den journalistiken vi gör, va? Med racen. Men kvalen är ju alltså... Det blir liksom fel. Vi har ju sagt det förr, men nu är ju verkligen alla förare vansinniga på det. Lando Norris tyckte jag sa det rätt bra också. Han sa, det är ont i själen att se bilarna tappa 56 km i timmen på raksträckan. Och Leclerc säger, det lönar sig absolut inte att köra på gränsen längre. Vilket då jag fyller i, sporten går ut på. Det är frustrerande, det här är ett stort skämt. Säger då en Leclerc som kvalar bra i en bil som vi nu har sett helg efter helg är bra. Och de har liksom en bil som är uppe där och bråkar. De minst kritiska rösterna är ju såklart hos Mercedes som ligger några steg före. Men att Leclerc är så tydlig med vansinnet i en så pass bra bil tycker jag säger någonting. Alltså det är ju unisont. Vi kommer ta mycket mer citat också om allt det här, för att det är ju ett helt virvar av kvalkritik, av batterikritik och nu säkerhetskritik efter det här racet, efter Oli Bergmans krasch, som vi ska komma till efter att vi har benat oss igenom kvalet och all kritik kring det.
Ja, det är väl där sammanfattande för allting på ett alldeles utmärkt sätt. Jag kände att jag behöver inte säga så mycket.
Nej, men det behöver du väl kanske inte göra så mycket, för att allting det där går ihop i varandra då. Det är just det som vi har nämnt tidigare, att det inte går ut på att köra så snabbt man kan. Det går ut på att köra på ett sätt som gör att ditt batteri är laddat till max på rätt ställen för att då kunna köra snabbast sett till förutsättningarna som du har. Vi kommer in på det om en liten stund när vi går över från kval till racet. Men ska vi ta det sportsliga ändå? För nu alla vet att det här är liksom det är kritik till kvalsetappen sett till förutsättningarna och underreglementet som är just nu.
Ja, men det kan vi göra. Jag bara tänkte på en sak där när du sa, när du pratade om det här med hur det är att köra. Det jag tycker är intressant, nu har vi kört tre lopp, tre tävlingshelger, varav en sprinthelg under den här säsongen. Och man ser ju faktiskt en otrolig utveckling hos vissa förare i deras sätt att köra. Medans exempelvis ändå som en väldigt frustrerad Max Verstappen, han har ju fastnat i sin frustrationssnurr och blir bara argare och argare och argare och är mer än frustrerad, vilket syns både på banan och utanför banan. Medan sen finns det ju andra förare som faktiskt har lyckats anamma det här på ett sätt som gör att resultatet faktiskt syns. Ja, men jag tänker på en sån som Oscar Piastri som liksom hade två kalkonhelger, men som nu ändå gör en... men en väldigt bra helg någonstans och hade nog haft möjlighet till ett ännu bättre resultat. Och det jag vill ha sagt med det här är väl egentligen att det handlar också väldigt mycket om hur förarna tar till sig saker och ting och hur de klarar av att omsätta det. Sen håller jag ju med om att kvalen är trista, men jag tror nog att det kommer att ske en förändring under det här påtvingade uppehållet som vi har just nu.
Ja, grejen är att kvalen är ju trista, men de är väldigt, väldigt spännande fortfarande. Visst, som det ser ut nu så känns det som att Mercedes är ju snabbast. Men efter den här racehelgen så tycker jag det är mer spännande. Alltså det är som mest spännande på hela den här säsongen, sett till att man ser hur liksom pjäserna förflyttas lite grann. Och nu är McLaren där uppe och klämmer sig in både före och mitt emellan Ferrari-bilarna, och det är inte helt så, eller ja, de är, ja, det är där de väl, och att Mercedes inte liksom tar en dubbelseger igen, även om Kimi Antonelli var klar och tydlig överlägsen segrare av det här racet. Men det är liksom mycket som händer som vi inte är vana vid, som är väldigt kul att följa. Vi tar bara kvalhändelserna då. Den stora grejen efter kvalet tyckte jag var att vi har vår svensk Arvid Lindblad som faktiskt slår Max Verstappen i en liten tjur, slår en stor tjur, och en svensk slår en liksom flerfaldig världsmästare.
Ja, men dels det, men jag tycker nästan att det är ännu större att Isak Hadjar slår Max Verstappen i en Red Bull. Alltså, hur ofta har vi sett det förut, att den andra föraren i Red Bull slår Max Verstappen? Alltså, det finns ju inte. Det är ju liksom det som vi har suttit och gnällt på här i säsong efter säsong efter säsong, att Max Verstappen är så pass överlägsen. Och jag känner väl där att just den detaljen, att han är så väldigt frustrerad i sin, i den situationen som han befinner sig i, vilket gör att han på något sätt fastnar. Och här hittar vi ändå, alltså, Red Bull har introducerat ett nytt aerodynamikpaket, eller de introducerade det i Japan, men enligt Verstappen så fungerar det inte alls. Men den andra förare känner ju att det funkar. Och vad är det då som är skillnaden? Och det där kan jag tycka är väldigt, väldigt spännande. Och sen, ja, alltså Lindblad tar sig till topp 10 på en krävande bana där han faktiskt inte har kört alla passen innan, utan han har haft problem. Tre av fjolårets nykomlingar och årets enda rookie tog sig in i Q3, om jag inte räknade rätt. Alltså, om jag inte räknade fel där. Tre av fjolårets...
Vi kan ta dem som är i Q3.
Ja, men tre av fjolårets...
Lindblad, Bortoletto, Hadjar från botten. Där, 10, 9, 8.
Ja, men ska se. Antonelli också.
Han glömmer man ju eftersom att han är i topp där.
Mm, precis. Nej, men i det kvalet, och det tycker jag ändå, det säger ändå någonting, faktiskt.
Ja, verkligen. Den nya tekniken och den nya tekniken bakom ratten som är liksom brought up för framtiden, de här som de ungtupparna som kommer där. Antonelli tar ju pole och Russell kommer ju till slut tvåa. Det är några grejer som är lite så här smått avgörande, så känner jag, för hur bilarna sen ställer upp. Russell hade lite oro över sin bil igen. Det känns som att han liksom kommer in lite småsnett i en helg igen, och att det är lite slumpen som avgör att det var han som fick då, på sättet som han uttryckte det, problem med sin bil. Sen är det ju också en McLaren som smäller sig in där uppe. Oscar Piastri kvalar ju in bakom Antonelli och Russell. Men Norris, han missade massa träning här i Japan. Och jag tänker så här att när det är ett nytt reglement där det är så mycket som man ska lära sig, och särskilt då på en bana som man inte har varit på än och testat de här grejerna. Det är ju första gången varje bil är på varje ny bana nu med det här nya reglementet, så varje minut är liksom värdefull för förarna. Norris missade en del av träningen, vilket gjorde att Piastri var liksom mer up to speed där. Man måste veta hur och var och varför man ska använda sina boosts, olika power-ups som finns i bilen att använda. Antonelli slår Russell, Piastri slår Norris, och jag känner med de orden sagda, det kanske skulle kunna gått vice versa om slumpen hade artat sig annorlunda. Det kvalas så här alltså där i toppen: Piastri 3, Leclerc 4, Norris 5, Hamilton 6, och sen har vi återigen den fina Pierre Gasly i en Alpin på 7:e plats framför Hadjar Bortoleto och Lindblad. Botten, det behöver ni inte ens gissa, för ni vet hur det ser ut där. Stroll, Alonso, Bottas, Perez i botten av det här kvalfältet. Nu tar vi oss till racet. Och vi har några stora grejer som vi kommer behöva snacka om. Först och främst så har vi en intressant start igen. Antonelli vinner det här racet en gång, tar en ny seger, och han tar också en ny dålig start. Den unge Kimi Antonelli som vi har sett av honom. Är det nya Lando Norris som vi ser här, fast andra typer av missar i starten?
Nej, jag tror att det handlar om, alltså, du vet, det är inte så himla lätt att köra bil och hitta dragläget med kopplingen. Jag skrattade lite gott åt Toto Wolff efteråt när vi frågade om det där, och han svarade att ja, nej, men Kimi får gå i körskola. Det gäller ju att veta när man ska trycka ner kopplingen. Och det kändes lite erfarenhet där, alltså det, och man ska inte gnälla på en kille som inte ens är 20. Det är lite knepigt att hitta dragläget ibland, har jag förstått.
Ja, men det som händer den här gången, han går alltså från 1:a till 6:a den här gången. Ferrarisarna ser fina och kvicka ut igen, men framförallt i toppen där så går Piastri från 3:a till 1:a när starten nu går igen. Och Antonelli har gjort det här flera gånger. Han har egentligen bara fått till en bra start av de gånger han har startat här längst fram.
Ja, men så är det ju. Alltså, på ren svenska så är det skärp till dig. Alltså, du måste sätta starterna. Det är, alltså, grejen är ju den att hade han inte haft en sån tur att säkerhetsbilen kom ut där den kom ut, så hade han antagligen inte vunnit det här loppet. Så att, skärpning, Kimi.
Och återigen kanske samma grej som jag pratade om, slump, de små slumpmässiga detaljerna kring Mercedes-bilarna. Russell hände det vissa grejer kring. Han gick ju in i depån och det blev den absolut värsta tänkbara tajmingen, och Antonelli fick den absolut bästa tänkbara tajmingen sett till när säkerhetsbilen kommer ut. Och nu har vi kommit fram till säkerhetsbilen. Och då kommer vi behöva stanna upp här, ta lite reaktioner, ta lite åsikter och vad folk har sagt och vad vi själva tycker och känner kring det här batteriboosten. För det som händer är att Olli Bergman kommer bakom Franco Colapinto i hög fart. Och då laddar Colapinto upp sitt batteri medan Bergman får en liten då sån batteriboost, vilket gör att fartskillnaden är så stor skillnad på de båda. Och han tvingas då göra en omkörning. Och om man lyssnar på Fernando Alonso, som redan innan det här racet har pratat om att omkörningar, att det är liksom lite slumpmässigt, men framförallt att det är farligt. Antingen så kör man in i dem eller så kör man om dem. Det är mer en undanmanöver att göra en omkörning än vad det faktiskt är att göra en riktig då overtake i det här fallet. Bergman går ut till vänster, fastnar ut i gräset, sladdar runt och smäller in riktigt rejält. Och Anna, det är typ första gången under vårt liksom F1-poddande som jag ser någon faktiskt kliva ut ur bilen efter en krasch och ha ont. Ja, vi såg Daniel Ricciardo slå i handen, och det är någon mer som har slagit i handen lite. Men det här var liksom märkbart så här, aj, 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 Olly Bergman, här kan det liksom, här kan någonting ha brutits, kände man när man han klev ut ur bilen. Och det säger väl någonting om bilarna såklart, att de är så pass säkra. Men här var det en smäll där Olly Bergman på riktigt hade väldigt ont.
Ja, men det hade han ju. Han hade ju, alltså han har ju haft tur som en tok, om man får uttrycka sig på det sättet. Alltså,
klassisk toktur.
Ja, men toktur alltså. För grejen är ju det att man ser ju hur han haltar ur bilen. Jag är, när jag ser de där bilderna så är jag lite rädd för att det har, han har fått någon fraktur någonstans. På något ben i foten eller sådär. Eller att han har fått en smäll på knät. Någon skada på något ledband, en menisk eller någonting sådant. Att det är liksom någon form av, det behöver ju inte alltid vara frakturer, det kan ju vara andra typer av skador, men så som han haltar ut känner man ju att okej, här kan det vara en rejäl frånvaro även om han går ut ur bilen. Men röntgenbilderna visar sig ju att han klarar sig ganska lindrigt undan. Han har fått en kraftigt blåmärke på knä och inga andra allvarliga skador eller frakturer. Så att han har ju lite tur att det nu är ett uppehåll som gör att han faktiskt kan återhämta sig och rehabilitera sig och ta sig tillbaka. Men alltså, man blir ju oroad. När man ser de här fartskillnaderna så är det ju, alltså det är nästan lite tur att det var i Japan. Så tänk om det hade varit i Baku. Eller Baku, eller vad är Azerbaijan, höll jag på att säga. Den bana jag inte kan uttala. Eller om det hade varit i Saudiarabien.
Singapore, Saudi eller Vegas.
Vegas, liksom. Vad hade hänt där du inte hade kunnat komma undan på det sättet? För hur hade det slutat då? Vilka konsekvenser hade det fått? Jag tycker det är extremt viktigt att FIA nu och F1 tar tag i den här diskussionen och försöker att hitta en justering som kan göras när det då handlar om energihanteringen och att man verkligen gör noggranna simuleringar, rejäla, detaljerade analyser så att vi inte behöver se det här fler gånger. För det här var ren toktur att det gick som det gick.
Klassiska tokturen. Jag tänkte också, det var faktiskt en av mina första tankar också, just att det var nu. Alltså Colapinto som ligger där framför, han svänger ju av visst lite och täcker upp så mot Bergman som kommer där bakom. Men de flesta har ju nu pratat om att det här är ju inte ett körningsproblem, för med det gamla reglementet eller den här liksom boosten eller kraften som man får av då batteriet fram och tillbaka, utan det så hade ju inte den här smällen hänt på det här sättet. Och just den grejen, alltså tänk bara, du sa det så bra där med att tänk hur du skulle sett ut i Baku eller Singapore eller i Vegas. Om man bara liksom föreställer sig hur de kurvorna ser ut när man kommer så på ett sånt ställe efter en snabb kurva. Tänk liksom slutet i Azerbaijan där det är en så lång raka, men det är ändå några riktigt höga hastighetskurvor om det dyker upp någon bakom ett krön. Då är det liksom direkt 2 meter och sen stenhård pangmur. Här hinner han ju liksom glida flera 100 meter och sen är det mjuka däckgrejer. På alla de andra barnen så är det bara pangmur.
Ja, jag tänker på Montreal, alltså World of Champions. Alltså det finns ju många sådana tillfällen. Och att jag tänker på Montreal är för att jag tänker på Robert Kubicas olycka där. När kan det ha varit då? 2007, va? Den som gjorde att Sebastian Vettel sen fick debutera för BMW. Det är ju också en sån olycka där man har haft andan i halsen, även om det nu var väldigt, väldigt länge sedan. Och jag tycker att alltså, det är så himla viktigt att man tar den här möjligheten nu att fundera över och även lyssnar på förarna. Alltså, jag tänker, lyssna på en sån förare som Fernando Alonso. Alltså, grejen är att det här är inte direkt första regeländringen som han är med om. Det finns ju ingen som har mer erfarenhet av både Formel 1 men också av WEC, IndyCar, Indy 500 och Rally Dakar. Alltså han har ju erfarenheter som sträcker sig utöver vad som är vanligt även från andra serier där man också har jobbat med olika typer av racingmotorer, banor, offroad, vanligt. Ja, men lyssna på de här killarna som kan. Hur kan vi göra för att undvika att det här ska hända igen?
lyssna på de här killarna säger du. Vi gör det. Vi lyssnar på Carlos Sainz.
Yeah, that's why I was so surprised, you know, when they said no, we will sort out qualifying and leave the racing alone because it's exciting. As drivers, we've been extremely vocal that the problem is not only qualifying, it's also racing, and we've been warning that this kind of accident was always going to happen. Or we, as GPDA, we've warned the FIA these accidents are going to happen a lot with this set of regulations, and we need to change something if soon if we don't want them to happen. And it was 50G, I heard, it's higher than my crash in Russia in 2015. I was 46G. I hope it serves as an example and the teams listen to the drivers and not so much to the teams and people that said the racing was okay, because the racing is not okay.
Vi har varnat dem för att det här skulle hända. Den här typen av hastighetsskillnader och den här typen av olyckor skulle alltid kommer alltid, eller vi har vetat om att det här skulle inträffa. Jag är inte särskilt nöjd med det vi har haft och sett hittills här. Förhoppningsvis så kommer vi fram till en lösning som inte skapar de här enorma hastighetsskillnaderna och ett säkrare sätt att köra, att resa. Vi har varnat FIA för att de här olyckorna, alltså att han säger det, vi har varnat FIA att de här olyckorna kommer att hända ofta med det här regelverket, och då måste vi ändra något snart, så att, för vi vill inte att det här ska kunna fortsätta ske. Att de, det är inte så här att de har sagt, men om vi har det här regelverket så kommer det här hända. De har sagt att om vi har det här regelverket på det här sättet, då kommer det hända om och om igen, om man lyssnar på vad Sainz säger, och det tycker jag är väldigt klart och tydligt.
Ja, men absolut, absolut. Alltså helt ärligt, så att vi ska inte behöva se såna här saker, utan, och förarna ska inte behöva riskera sina liv. Vi vet att motorsport är farligt, men det är även andra idrottsgrenar kan vara farliga. Det finns, alltså jag tänker på MMA, hästar, boxning, fälttävlan, segling, alltså det finns ju väldigt många idrotter. Handboll kan också vara farligt, fotboll har vi också sett svåra olyckor i, även i skidåkning utför. Alltså det finns väldigt många farliga idrottsgrenar, och man vet ju att man utsätter sin kropp för elitidrott är inte hälsosamt, punkt. Men döden ska inte behöva åka med i cockpit.
Nej, och sen tycker jag verkligen inte vi ska jämföra fotboll och Formel 1 när det sett till vilka faror det finns. Måste jag ändå klargöra, visst. Det var väldigt 2026, och så här, vi ska inte, det finns många andra olika sporter som också är farliga. Det finns andra poddar att lyssna på än Plattan i Maltan. Nej. Det är Sveriges Radio där, Anna, men fasen, fotboll är ju, det är ingenting. Det är ju ingenting emot vår sport.
Nej, det är det inte, men det jag vill ha sagt med det är ju att det kan hända på väldigt många ställen. Ja. Så är det, och vi har ju varit förskonade inom Formel 1-sporten i och med att det faktiskt inte har hänt en dödsolycka under en tävlingshelg sen Jules Bianchi, och det var 2014, han avled sen 2015. Tittar vi tillbaks hur det såg ut för 50 år sedan, så dog ju F1-förarna som flugor, men får citera Reine Wiesel. Man visste inte när man satte sig i bilen och startade om man skulle avsluta racet. Det har vi tack och lov kommit långt bort ifrån numera, men vi ska inte ens tillbaka till i närheten av det.
Nej, jag har samlat ihop några andra citat om det. Vi börjar med vad Oli Bergman sa själv. Han sa att det var ett scary moment out there. Det var ett skrämmande ögonblick. Allt är okej, det är det viktigaste. Adrenalinet, det här var ganska tätt in på efter. Adrenalinet håller på att lägga sig lite. Det kommer bli en lång resa hem, men jag mår faktiskt helt bra. Och sen smånämnde jag det där förut, att Alonso sa alltså dagen före racet. Många av de här andra citaten är ju efter racet, när de har sett kraschen och hur det gick till och allt det där. Men Alonso sa alltså dagen före att helt plötsligt så kommer du ha mer batteri än bilen framför. Då kommer du köra in i dem, eller så måste du köra om dem, och då är det alltså en undanmanöver och inte en omkörning. Och det är ju exakt det som hände. Verstappen sa, ena föraren sitter precis i princip helt fast utan kraft. Sen använder den andra sin mushroom mode. Det var det han sa, alltså. Det är inte mina ord, utan det är Max Verstappens ord, att det är svamp mode då. Och det kan skilja 50 eller 60 kilometer i fart. Det är verkligen, verkligen mycket. Om allt handlar om säkerhet, så är det jättelätt att åtgärda det här. Kanske borde vi använda ordet säkerhet först, för att på så sätt få till förändringar istället för att klaga på reglementet i stort. Att om man bara pratar om säkerhet på det här sättet, tycker jag. Stella sa också någonting om det här under pausen, så borde det här hamna, Andrea Stella alltså i McLaren, det här borde hamna högst upp på dagordningen. Vi vill inte vänta på att det ska hända fruktansvärda saker innan vi vidtar åtgärder. Idag så händer den här grejen. Tur att Oliver Bergman klarar sig med bara några blåmärken och inget allvarligare. Vi har tillsammans ett ansvar att införa åtgärder, särskilt ur ett säkerhetsperspektiv. Det måste implementeras något. Och det har ju alla de här, det de har gemensamt är ju att de har rätt.
Ja, stryker under på den.
Och med det sagt då, Anna, så är det ju jätteroligt att kolla på det här. Det är ju ett kanonreglemente, för att det är ju, racen är ju så himla roliga upp och ner i fältet. Och jämför det här med hur det har varit tidigare, när kvalet har varit liksom höjdpunkten. Nu är det så här, när man sitter här och snackar racet, det känns som att så här, ja, kvalet, shit the same. Det är ju racet, det händer ju hur mycket roliga grejer som helst överallt.
Jag tänkte faktiskt på det här under tävlingen i Japan, att alltså det är så många förare du aldrig ser. Tidigare så kunde det vara så att man inte såg föraren som ledde loppet. Vi hade ju en hel säsong där Max Verstappen dominerade. Vi såg honom aldrig i tv, och Red Bull måste vara helt vansinnig att ha fått så lite tv-tid. Periodvis i fjol kände jag likadant, att man ser ju inte vad som händer i täten. Men i år så är det väldigt många andra bilar vi inte ser. Vi ser inte vad som händer i mittfältet, för tiden räcker inte till. Det händer alldeles för mycket i täten för att tv-producenten ska ha koll. Så jag vet att efteråt ibland tänker man, ja, men vad händer där? Vad händer där? Vad händer där? Man har ingen aning, för man har inte sett det. Man har bara sett förändringarna i tabellen.
Jag såg inte en enda Williams, jag såg inte en enda Cadillac, jag såg inte en enda Aston Martin. Jag såg knappt en alpin. Man såg ju Colapinto på grund av det här, och sen Gasly på grund av att Verstappen låg där bakom och inte kom om. Jag såg ingen Racing Bulls, och jag såg inte Isaac Hadjar. Jag såg ingen Audi. Jag såg alltså bara, det hände så mycket där uppe som man fick följa och som man faktiskt ville följa. För det var en jäkla kamp mellan de tre, säger jag då, om vi tar Hamilton mot Leclerc mot Russell mot Norris. Fyra är det. Kan du räkna Filip Lindfors? Nej, uppenbarligen inte. Det var ju fyra och inte tre.
Ja, nej, men det var ju det. Och det var ju, alltså, det var ju spännande. Jag skulle nästan säga ner till plats sex under olika delar av racet så hände det grejer. I och med att vi hade den här säkerhetsbilen också som förändrade förutsättningarna något, ja, men kapitalt.
Mm. Säkerhetsbilen kommer ut vid den där kraschen, och sen efter det då har vi ju en väldigt rolig kamp dem emellan, men då kommer man direkt tillbaka. Det är det här som blir så jävla speciellt nu, för att i ena meningen så hyllar jag gärna hur roligt det är att kolla på, och i nästa mening så blir det automatiskt så att jag går till att problematisera det här, när det är så att in mot chikanen på slutet så handlar det om vem som är bakom den gula linjen för att få den här extra megajoulen, som det heter, som ger en extra batteri. Och det är ju flera gånger då, det är hur många varv som helst som de ligger och håller på mellan varandra där. Man tror ju verkligen att Russell skulle klart och tydligt peta förbi de där i det där gänget där, i det där lilla klustret. Men de håller undan, både Hamilton och Leclerc, stadigt och länge, och det är ingen George Russell i en överdrivet bra Mercedes som liksom lätt tar sig förbi dem där, inte ens med de här batteri power-up-knapparna som finns.
Nej, men där sa ju faktiskt Toto Wolff några kloka ord efter kvalet. Han erkände ju faktiskt redan då att man hade gått lite fel i setupen med George Russells bil. Och han sa redan då att det kunde bli en viss problematik till racet, och det fick han ju faktiskt rätt i. För Russell var inte riktigt att känna igen. Inte bara sett i körningen, utan framförallt till det sättet som man uttryckte sig över radion. Ibland tycker jag att radion är extremt rolig, för man kan verkligen uppleva förarnas personligheter över radion och hur de är och vad de, hur de mår bakom ratten, och också, vilket sen också ofta speglar sig i deras resultat.
Ja, Russell den propre skulle jag vilja döpa honom till, om det handlar om hur man för sig på radion.
Fast jag tycker inte han var så proper den här gången.
Ja, men han är ändå proper sett till situationen. En annan i samma läge hade ju varit liksom, uttryckt sig väldigt, väldigt annorlunda och mycket mer aggressivt. Liksom. Han är ju liksom ändå diplomatisk still.
Ja, men man hör ju honom, alltså på något sätt, man märker ändå hans frustration också, även om han inte uttrycker sig som Max Verstappen, men det kan han ju inte göra eftersom han inte är Max Verstappen. Det finns ju uppenbarligen bara en Max Verstappen.
Ja, nej, men exakt så. Den här omstarten som jag nosade vid innan jag svävade iväg på andra tankar och började babbla om annat. Och om vi bara hänger kvar till Russell. Han tappade ju, och nu är vi, och det är också där igen, batterisnacket. Han tappade ju där i den där omstarten för att han hade liksom nått då. Nu är vi inne här igen. Han hade liksom nått till harvesting-gränsen för tidigt i varvet, vilket gjorde att han inte hade tillräckligt mycket batteri inför den där omstarten. Harvesting-gränsen. Och sen så var det bugg i mjukvarukoden på grund av att han tryckte på en knapp och växlade exakt samtidigt, vilket gjorde att då det blev superklipp och laddade batteriet i fel läge. Vilket gjorde att då Leclerc kunde köra om. Men alltså, att bara ens behöva garva åt att det är så här jag behöver säga det när vi pratar om racing.
Ja.
Jag behöver liksom prata om att han nådde harvesting-gränsen och det blev superklipp på grund av knapptryckning i mjukvarukoden.
Ja, men,
vad fan är det?
Ge ett år så kommer det vara vardag. Nej, men du, jag tänkte på en annan sak när du sa det. Strax innan omstarten så vände sig Russell till teamet och frågar om Kimi kommer att göra det som vi har tränat på. För de har ju tränat på någonting som ska ge dem båda två en fördel. Men svaret han får, I'm not sure. Den tycker jag är lite intressant. För det visar ju på något sätt på George Russells fyrkantiga liv. Förstår du? Alltså den här propra, ordentliga, ja, nu har vi gått igenom det här, då ska vi göra det på ett visst sätt, och då tänker jag göra så här, lite så här tysk byråkrati. Alltså ordentligt tyd. Och det blir väldigt konstigt när han då får svaret I'm not sure. Jag skulle väl vilja veta vad de diskuterade kring detta i teamet sen efteråt. För jag tror inte att, med tanke på att allting blev toksnett för Russell just där, så blev han nog väldigt osäker av svaret I'm not sure. Och då skulle jag vilja veta lite grann hur teamet löser den situationen, om Kimi nu höll sig till det de hade sagt, och om han inte gjorde det, varför han inte gjorde det, vilket gjorde att Russell då inte kunde hålla sig till sin plan utan behövde göra något annat och inte alls fick ordning på grejerna. Fattar du?
Ja, det är helt omöjligt att inte garva åt att det är här vi är liksom. Efter 213 avsnitt så är det så här vi sitter och snackar om med varandra om racingen. Vi pratar liksom om batterierna och overtick och boost-knappar. Det är så roligt att ni bara heter just boost på ett visst sätt. Han hade ju ett problem, Russell, med att komma förbi, för deras bil är ju snabb, det har vi sett. Men visst, det var lite setup-grejer som inte satt helt och hållet. Men han låg ju där bakom och försökte ta sig förbi, framförallt en Ferrari och Leclerc. Och när han kommer ut då, efter chikanen, så är han på rätt sida den gula linjen som gör att han får den här extra kraften. Men Ferrarin, den är så kvick i sin acceleration som vi har pratat om tidigare. Och på den här banan så spelade det ingen roll vad Russell gjorde, för att Leclerc hade ju han hade ju Russell i sin egen lilla ficka där under den start- och målrakan, varv efter varv på något sätt. Vad har vi mer i den där fighten de emellan? Den var ju väldigt, väldigt rolig allihopa. Men Piastri, han lyckades hålla sig det framför. Och han sa ju på radion att så länge vi kommer till start, ja, men då har vi en ganska bra bil här, hörni. P2 för Piastri i sitt första race för säsongen.
Ja, hela det torra meddelandet när han har kört sitt första GP-lopp för säsongen efter att ett har kraschat när han skulle ta sig till startpositionen i Australien. Två har fått drabbats av ett elektronikfel som gjorde att han inte kunde starta i Kinas GP. Och sen tre då starta tvåa, var med i ledningen, slåss om segern och verkligen liksom pumpa in poängen på kontot och konstatera då att när vi väl startar så går bilen bra. Det tyckte jag var nog dagens bästa radiomeddelande.
Mm, det är också så, talande för vem han är och hur han mår. Det var liksom exakt i fas. Det är några grejer jag inte kan släppa kring batterierna. För det är ju... jag har ju sagt att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att kolla på racen nu. Mycket roligare än vad det var tidigare. Och det blir extra roligt när man faktiskt får se hur mycket batteri de har och hur mycket batteri som går upp och ner. Och det måste ju betyda att de faktiskt kan visa oss de här grejerna. Det måste ju betyda att den infon finns i realtid på alla bilar. Jag tycker att det de borde göra är att sätta till en liten batteriikon eller en liten boost-ikon på hela den här klockan till vänster, hela stapeln med alla tider. Att där står det namn, där står märke och hur långt bakom de ligger före den och liksom tidsdiffen. Men till höger om det så borde det vara en liten batteriprocent-ikon som man faktiskt vet, för att det är så många gånger under det här racet som man ser då utzoomat en fight mellan Hamilton och Leclerc eller Hamilton och Russell eller ja, alla de där. Om man då bara hade fått se i realtid att okej, nu går de ut på raksträckan, Russells batteri är slut, det är därför han inte kommer gå om, då hade man också fattat varför det ser ut som det gör. Är du med på vad jag menar? Mm. Det hade ju varit helt, alltså helt avgörande, och det är helt sjukt att det inte är så.
Det är ju intressant. Det där förslaget borde du nästan ta upp. Kan du skicka det till Stefano Domenicali?
Andra veckan i rad när jag har ett förslag som de faktiskt borde lyssna på. Men jag kommer inte ihåg vad det var förra veckan. Men nu är det liksom... Det här är kött och blod på benen. Den här är helt sjukt att de inte fattar själva att det är så det måste vara för att man ska kunna få ta del av det på bästa sätt. För när de väl lägger in de där bilderna så är det ju jätteroligt. Men... Det är någonting som skaver med att det är så här kul och jag vet inte riktigt. Jag har ju en rolig grej till som jag vill testa här nu, Anna. Mm. När vi har kommit en bit in i podden. Så är det så här, jag har kommit över ett klipp apropå hur det går till nu på raksträckorna. Nu har vi i alla fall blivit bekanta med hur det ser ut på raksträckorna. Vi såg det framförallt i Kina där det är en väldigt lång raksträcka. Där i Kina så är det ju så att då kör de och så kommer de upp i toppspeed och helt plötsligt så bara pepp, så blir det som en limit där motorn liksom slår av och börjar ladda upp istället. Är du med på vad jag menar?
Mm.
Du hör mig, va?
Jag hör dig. Jag försöker att... det här är lite svårt, för jag ska försöka alltså förstå vad du menar. Och det är det är extremt utmanande. Men jag koncentrerar mig så att jag hör hur det knakar här uppe.
Och i det här fallet så är det väldigt svårt för mig också att uttrycka exakt det jag menar. Men jag har hittat en kille på någonstans på sociala medier, en F1-nörd, som har försökt visualisera hur det här kommer se ut i Baku, där det är en jättelång raksträcka. Så om du scrollar ner lite i våra dokument som vi har gemensamt, som vi alltid sitter och tittar på tillsammans när vi skriver våra liksom, små punkter och grejer som vi vill ta upp i den här podden, så är det då någon som har programmerat ihop hur motorerna funkar och satt då den här bilen och den här motorn i Baku. Så därför kommer jag nu göra ett försök med att spela upp den här grejen samtidigt som jag kommenterar för er vart på banan den här bilen är. Och då kommer det låta så här. Okej, så då får ni alltså visualisera framför er nu hur det ser ut i Azerbaijan och på den långa rakan som kommer från den sista skarpa 90-graders svängen åt vänster när de har kommit ner för backen, när de kommer ner mot de höga flaggorna. Så går de alltså ut på raksträckan så här, och det här är då en visualisering och en simulering av hur det förmodligen kommer se ut med de här motorerna som superklipper när de kommer upp i en viss hastighet, för att den här raksträckan är så mycket längre än alla andra. Då låter det så här. När bilen kommer ut på raksträckan här, rullar den fram och fortfarande accelererar ju bilen. Det är med en Red Bull som de har gjort det här försöket. Svänger till höger, rullar rakt nu, sen är det bakom den lite luriga kurvan till höger och sen kommer den ut på raksträckan som är den sista. Och där dör liksom motorn och fortfarande kör den, har den långt kvar. Start och målraka. Långt kvar till första svängen. Där börjar de koppla ner för att göra den första vänstersvängen. Anna, va? Ser du det där eller? Hur långt de kommer köra utan att ha maximal effekt?
Ja, jag blir väldigt sugen på att FIA ska ha det där mötet typ nu. Och fixa en löpsning här till under de tre veckorna. För någonstans så känner jag så här att när vi nu har 5 veckor utan race, alltså sprinthelgen, det är en sprinthelg vi kommer till i Miami, då är det en träning och sen är det liksom packat med kval och race. Det kommer ju bli som en ny säsongstart. Det kommer vara så mycket nyheter och sen så kan det ha skett saker här som du sitter och pratar om och där du visar att tv-kommentator kanske inte är ditt kommande liv.
Oförberedd framförallt.
Det också. Nej, men det är så mycket nytt här som dyker upp och som kan dyka upp. Så det känns liksom som att nej, men vi startar säsongen då den 3 maj. Det som vi har hållit på med hittills, det är bara tester.
Mm. Med reservation då för att det här klippet inte är något officiellt utan att det är liksom en supernörd som kör mycket spel och som simulerar då de här motorerna som finns just nu, att det är så mormors buss skulle kunna rulla om den hade vingar i Baku med den här motorn då, så att säga. Det är väl ändå tillräckligt mycket hängslen och livrem, va?
Mm. Absolut.
Mm, då har vi sagt det. Vi tar en resultatcheck av hur det faktiskt gick. För att vi börjar bli relativt långrandiga här nu när vi har kommit så här långt in i podden. Kimi Antonelli vann igen. Och den här gången så ropar de rätt namn när han klev upp på podiet. Men däremot så är det ju 20-årsgräns på alkohol i Japan. Och det var någon skön fotograf som hade då zoomat in och sett att det verkade som att Antonellis flaska inte hade någon liksom label där det stod att den innehöll alkohol. För att han var inte till åldern kommen för att få fira med alkohol i Japan. Det tyckte jag var ganska en kul liten sån detalj. Kimi Antonelli vinner före Oscar Piastri som tar andra platsen före Leclerc. Bakom är Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Liam Lawson, Esteban och Ocon i toppen. Botten då? Ja, där har vi Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas, Alonso, Perez och Colapinto. Där de hör hemma på något sätt, skulle man kunna säga. Aston Martin drog ju tillbaks Lance Strolls bil till förmodligen hans stora glädje därefter ett tag. Du, vill du plussa racet nu eller vill du säga någonting annat först?
Det jag skulle vilja säga är ju att Pierre Gasly faktiskt har gjort en väldigt bra insats den här säsongen. Han har väl tagit poäng i varenda racehelg i år. Plus att han dessutom höll Max Verstappen bakom sig. Det tycker jag är värt att minnas och hålla koll på. För att vi pratade mycket om Alpine inför den här säsongen och att de faktiskt hade bytt motor från Renault som lade ner sin till Mercedes så att kunna ha ett vinnande koncept. Och i händerna på Pierre Gasly så har det faktiskt hänt någonting med den där bilen. Jag tycker jag är faktiskt lite imponerad över honom där.
Ja, det är det verkligen. Det är som Mercedes, McLaren, Ferrari i båda deras bilar. Och sen kommer Pierre Gasly in i Alpine och hans teamkollega då Colapinto på 16:e plats. Ganska mycket där bakom. Vi håller koll på den där franska Alpine-bilen med en Mercedes-motor när du nu får sätta plus.
Ja, men vad snällt. Vilken omgång ska vi börja med då?
Vilken omgång?
Vilken ordning. Ibland har vi börjat uppifrån och ibland har vi börjat nerifrån.
Ja, då, Vi börjar med ett plus och sparar motorstoppet.
Mm. Gå till Max Verstappen som var så frustrerad efter att han faktiskt slog sönder en stolpe i media, det området där media träffas efteråt. Ett hål i den, därför att han blev så förbannad. Och där kan jag känna att alltså han saknar, precis som vi pratade om sist, han saknar Helmut Marko någonting. Alltså det finns ingen i det teamet just nu som klarar av att hantera Max Verstappen. Det är ett problem för Red Bull just nu, och det kan bli ett ännu större problem under den tid som kommer. För att jag tror att Laurent Mekies, som ju är väldigt duktig på det han har gjort med bil och så vidare, som lyckades leda det här teamet i medgång under hösten tillsammans med Helmut Marko, nu har ställts inför en helt annan utmaning.
Av mig får han 5 plus för att han ger uttryck för känslor, till skillnad från alla andra idrottsutövare i nutid 2026. Jag gillar att han slog sönder en stolpe, jag älskar det till och med.
Ja, men jag tycker att han börjar bli lite väl gnällig. Alltså, han gnäller hela tiden, och någonstans så får man också acceptera den situation man befinner sig i, och antingen så gör man jobbet eller så gör man det inte. Man kan inte bara gnälla. Gnällspikar har jag väldigt svårt för.
Ja, de som slår sönder inredning i Formel 1-världen, de har jag mycket till övers för.
Vänta du till Teddan börjar och gnälla och slå sönder inredning hemma, så kommer du också förstå vilken situation jag har befunnit mig i.
Anna hänvisar till min 1,5-årige son som förutspås enligt många bli en marodör. Så du är inte snett på det där, Anna, utan att, trots att du inte ens har träffat honom än.
Nej, precis. 2 plus, de går till Ferrari. Jag tycker det är en klart godkänd insats. Och jag gillar, det är nästan som fått ett lite extra plus för att förarna faktiskt tävlar med varandra. Det tycker vi om. 3 plus går till Pierre Gasly. Det är faktiskt ett 3 starka plus till honom. 4 plus går till Oscar Piastri. Tillbaka i race, tillbaka på prispallen. Snyggt jobbat tycker jag av Piastri den här. Man kände igen honom, och han har visade nu att han har satt ett grepp på Lando Norris. 5 plus går ju till Kimi Antonelli, som faktiskt är den yngsta VM-ledaren någonsin. Skulle han vinna en VM-titel i år, så slår han ju Sebastian Vettel med hästlängder. För Vettel var 23 när han blev tidernas yngsta världsmästare. Antonelli,
det betyder att Antonelli skulle kunna vinna 3 år till och fortfarande vara den yngsta rekordet. Va?
Nej, det skulle han inte. Därför att han fyller 20 i augusti, väl?
Så två år.
Men skulle han vinna nu, så är det ju makalöst. Bra.
Men vet du vad jag känner med det här? Jag känner med det här reglementet att till skillnad från alla andra år, så är jag liksom helt säker på att så här kommer det inte fortsätta.
Nej, men det är väl klart att det kommer hända massor. Det kommer hända extremt mycket under den här säsongen. Och jag kan liksom inte heller låta bli att tänka på Italien. Alltså herregud, sist en italienare liksom ledde VM i Formel 1, då var väl Kimi Antonelli inte ens född, va? Och nu har de, nej, då en ledare, en förare som leder VM i Formel 1, och de har en förare som leder VM i MotoGP i Marco Bezzecchi. Det är alltså första gången sedan 50-talet som det är två italienare som har vunnit ett F1-lopp och ett MotoGP-lopp samma dag, och dessutom leder världsmästerskapen. Det är ju helt fantastiskt för Italien.
Och där är det du som levererar de första småstatsen, som är verkligen inne och nosar på exakt det jag skulle säga.
Attans då, det var ju inte meningen. Det var bara det att jag kände att...
Det var bara bra.
Okej. Okay. Ja, och så motorstoppet går vi till våra överviktiga sumobrottare från Williams.
Du sa det helt perfekt där när du var in och nosade på Antonelli och italienare och grejer, för de första småstätsen utöver den redan nu strukna där du nämnde att Antonelli är den yngsta ledaren av världsmästerskapet någonsin, så har jag faktiskt statistiken på att han är den första italienaren att leda mästerskapet sedan Giancarlo Fisichella 2005 efter Australiens GP.
Renault kör han för då, va?
Ja, så var det säkert. Och om inte jag tänker fel så var ju Australiens GP det första GP:t 2005. Jag har inte kollat upp det, men det är väl så traditionen erbjuder, va? Och att han då ledde efter ett race. Vi håller oss kvar i Italien. Leclerc, han har nu lika många podium i Ferrari som Kimi Räikkönen. 52 hela stycken podium. Det gör att han smyger omkring där i ordningen av flest podium i F1-historien. För att han går nu om Mika Häkkinen på P16 av alla Formel 1-förare genom alla tider med antal podium. Så nu är Leclerc den 16:e, den förare med de 16:e flest podium i Formel 1-historien. Där satt den. Och sen åt andra hållet. Lite åt det negativare hållet. Det här är första gången sedan Max Verstappen missade topp 5 tre race i rad på 9 år. Senaste hände var för 9 stycken år sedan. Och det talar rätt mycket om Max Verstappens både storhet och Red Bulls dominans, behöver vi inte säga, men hur länge han har varit där uppe i toppen och vilken annorlunda situation det är för honom att tre race i rad missat topp 5, att det är faktiskt är 9 år sedan. Du, nu är det långt kvar tills det ska rejsas igen. April är här, med den 1 april, och det är alltså mer än en månad tills det ska köras bil i Miami igen.
Ja, det är ett långt uppehåll, så att snälla, skicka in era läsarfrågor så att vi har någonting att prata om. Vi har planerat en hel del, men det är alltid kul med ert engagemang, och jättegärna på ett litet röstmemo.
Där hör ni det. Ni är några stycken som redan skickat in, och anledningen till att vi inte tar upp dem nu direkt är ju för att vi bunkrar på oss lite. Så smäller vi in er på samma ställe någon gång under april när det ges möjlighet till det. Glad påsk brukar man säga till alla människor under såna här påsktider. Och idag är det ju då 1 april, vilket ger oss en skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk, inkluderande min födelsedag när jag blir 37 år gammal om mindre än en vecka. Så nästa avsnitt, då får vi en ännu mer åldrad Filip Lindfors bakom spakarna här i garderoben när jag sitter i Segeltorp.
Och då får vi ta reda på vad det är i det där paketet som jag kan se att Sissi har gömt i din garderob. Bakom det sticker ett litet rött randigt paket ut. Jag är extremt nyfiken.
Ja, ta med fan, Anna. Det ser du.
Ja,
det är ju så här. Jag har ju nämnt förmodligen alldeles för många gånger att jag är nyinflyttad i hus, bla bla bla. Det har tagit sin tid. Vi håller verkligen på och fixar med det ena och det andra. Jag har nu fått upp väggen till min man cave här nere där jag ska ha min racingstol stående jämnt och ständigt. Så små stormsteg mot en mer Formel 1-tät gaming-framtid för mig. Men jag sitter ju då i våran walk-in-closet här som alltid har en öppen dörr och vi slänger in massa skit och grejer. Och just att du då ser bakom mig och att du har suttit och hållit på den under hela den här podden. Att bakom mig är ett paket, och jag vet ju då att det där är paketet som är till mig när jag då fyller år om en vecka. Det är lite kul. Jag ska bak och känna på det nu och se vad jag får för fina saker när jag ska fylla 37. Tack för avslöjandet, Anna, och vi vet ju att Sissi kommer absolut inte höra det här eftersom hon inte lyssnar på podden. Så hon kommer vara ont anandes när jag låtsas att jag blir överraskad över att paketet är så stort och fint. Hörrni, tack för den här veckan. Må gott, glad påsk och allt annat sådant.
Glad påsk.
Big nice fucking over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.